Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. Skriv dig, Jesu, på mitt hjärta, du min konung och min Gud, att ej lust, ej heller smärta detta namn må plåna ut. Denna inskrift på mig sett, Jesus ifrån Nazaret, den korsfäste och hans lära, är min salighet och ära. Amen. När 8 dagar hade gått och barnet skulle omskäras, fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev avlad i sin mors liv. Evangelietexten för idag handlar om 2 saker, kan vi säga. Omskärelsen och namnet Jesus. Och vi ska först stanna inför detta med omskärelsen. Det var förbundstecknet under gamla förbundets tid. Och om detta läser vi i första Moseboks 17. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sade: jag är Gud den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska sluta förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sade till honom: se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Och lite längre fram fortsätter Herren: och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanans land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt, och jag ska vara deras Gud. Gud sade ytterligare till Abraham: du ska hålla mitt förbund, du och dina efterkommande, från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort er förhud som tecken på förbundet mellan mig och er. Släkte efter släkte ska ni omskära, alla av manligt kön bland er, när det är 8 dagar gamla. Både den som är född i huset och den som köpt för pengar från något främmande folk och som inte är din ättling. Den som är född i ditt hus och den som du köpt för pengar ska omskäras. Mitt förbund ska vara på ert kött som ett evigt förbund. I Abraham och hans säd eller efterkommande skulle alla släkten på jorden vara välsignade. Det skulle vara ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Och omskärelsen var det tecken Gud hade satt som avskilde Herrens folk från alla andra folk under gamla förbundets tid. Och här var noga: ingen som var oomskuren kunde tillhöra Herrens folk. En oomskuren av manligt kött, en som inte fått förhuden bortskuren, han ska utrotas från sitt folk. Han har brutit mitt förbund. Att höra till Herrens folk, att bära förbundstecknet, innebar också förpliktelsen. Den som hörde till Herrens egendomsfolk skulle också höra Herrens röst och följa och lyda hans ord. Om ni hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Alltså, att höra till Herrens folk, att bära förbundstecknet, det betyder också att man hörde Herrens röst och höll hans förbund. I Nya förbundets tid, eller Nya testamentets tid, så är det dopet och nattvarden som är motsvarande kännetecken på Herrens egendomsfolk. Och då är dopet den direkta motsvarigheten till omskärelsen. Det är i Nya förbundets tid förbundstecknet som betyder införlivandet i Guds egendomsfolk, i det andliga Israel. Och vi läste ju om det i episteltexten i Titusbrevet. Och jag läser det igen. När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Nu var det inte den yttre handlingen som var det frälsande, utan omskärelsen, det var ett tecken för tron. Paulus skriver om det i Romarbrevets 4:e kapitel. David prisar den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som inte Herren tillräknar synd. Och så talar han om Abraham och omskärelsen. Han tog emot omskärelsens tecken som bekräftelse på rättfärdigheten genom tron. Och den ägde han redan som oomskuren. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle även vara fader till omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna, utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. Och djupast sett handlar det om hjärtat, om det inre. Som vi också påminnes om i går var det väl från Romarbrevets 2:e kapitel. Omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen, men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren. Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Och att det handlar om hjärtat, det hade Herren redan genom profeten gett löfte om. Han säger: jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Och Nya förbundets förbundstecken, det säger, kopplar samman omskärelsen och dopet. Jag läser från Kolosserbrevets 2:e kapitel. I Kristus bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. I honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Och så kommer det: i honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Omskärelsen talar också om arvsynden, om synden i vår natur. Vi har med oss någonting till världen som måste tas bort, skäras bort. Och arvsynden ligger som en förhund runt hjärtat, och människan behöver befrias därifrån, förnyas och hjälpas. Men varför valde Gud ett sådant tecken? Varför befallde inte Gud att till exempel handen eller foten eller tungan skulle omskäras, när nu det onda skulle utrotas? Och för det borde väl vara naturligare att någon av de lemmar i kroppen som utövar synd och ondska, hand eller fot eller tunga, skulle omskäras. Och så befaller Gud att omskärelsen ska ske på den kroppsdel som har med släktets fortplantning att göra. Hur ska vi förstå sådant? Ja, först kan vi ju säga att förnuftet ska krossas och göras till intet inför Herrens handlande. Så kan vi tänka på hur det var vid syndafallet. Den första frukt som nämns sedan Adam och Eva brutit Guds lag och synden hade hållits inträde, det var att någon oren lusta hade kommit in i deras liv och väsende. De upptäckte att de var nakna och behövde kläder att skyla sig med. Guds skapelse hade blivit besmittad. För det andra, syndafallet fördärvade människans natur. I synd är jag född och i synd har min moder avlat mig, bekänner konung David. Och hade nu Gud befallt att det var handen eller foten eller tungan som skulle omskäras, så hade också i detta legat ett tecken att det är i själva gärningarna, i handel och vandel, som synden ligger. Men nu skulle omskärelsen ske på den kroppsdel som fortplantar naturen och själva personen. Och därmed har Gud också sagt att felet ligger inte i våra handlingar, utan själva grundskadan, grundfelet, ligger i naturen, i vår natur. Människan är fördärvad, hon ärver synden, och det är just denna synd som är den verkliga synden, som är roten, källan och upphovet till att vi syndar dagligen och på alla möjliga olika sätt. Det är ju inte så att man blir en tjuv för att man stjäl, utan det är för att man är en tjuv som man stjäl. Man blir inte en syndare för att man syndar, utan det är för att man är en syndare som man syndar. Det är själva naturen, grundskadan, sitter. Själva naturen är fördärvad, och det kunde ingen lag förändra, och inte heller någon människa. Men skaparen själv kunde hjälpa och råda bot på denna skada. Och löftet om hjälpen låg inneslutet redan i Herrens förbund med Abraham. När det hette om välsignelsen som skulle följa Abrahams säd eller Abrahams efterkommande, så får vi i Galaterbrevet en förklaring till detta. Paulus skriver: nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte "och åt dina avkomlingar", som när man talar om många, utan som när det talas om en enda: "och åt din avkomling, som är Kristus." Så låg alltså i förbundstecknet, i Herrens förbund med Abraham och hans efterkommande, inneslutet löftet om frälsaren. Och när den välsignade säden, den välsignade avkomman Kristus kom, så uppfylldes och fullbordades löftet. Och när han hade utfört sitt verk, så upphörde också omskärelsens förbundstecken. Också detta var en skugga som pekade framåt. Jesus föddes utan mans medverkan. Han föddes utan synd. Han skulle inte avlas på naturligt sätt utan av den helige ande. Men han skulle födas hit som sann och verklig människa. Och så har då en människa avlats och fötts utan synd hit till världen. Avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria. Och det var också därför som omskärelsen var lagd endast på manspersonen. Vi läste i texten. När 8 dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus. Varför skulle Jesus omskäras? Han hade ju ingen synd. Han behövde inte omskärelsen för sin egen person, utan det hörde till hans fullkomliga lydnad. Han gick in under förbundstecknet som förpliktigade att höra och lyda Guds röst, att hålla hela lagen, att uppfylla alla Guds bud och befallningar. Han som var lagens herre, han gick in under den för vår skull. Vi återvänder till Galaterbrevet. När tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. I omskärelsen gav han så också i sin späda barndom sitt blod som pant på det försoningsverk som han skulle uträtta. Och då är vi framme vid den andra avdelningen av vår text, namnet Jesus. När 8 dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev avlad i sin mors liv. Jesus betyder frälsaren eller Herren frälsar. 2 män i Gamla testamentet har burit det här namnet som förebilder. Josua, som blev folkets ledare efter Mose. Och det betecknade att det var alltså inte Mose som skulle föra folket över jorden och in i löftets land, utan det var Josua, Herren frälsar. Det var han som förde folket från ökervandringen över jorden in i löfteslandet. Och det har också någonting att säga oss om Josua som förebild till Herren Jesus, frälsaren. Det var han som öppnade vägen och som tar oss från ökenvandringen in i den eviga saligheten. En annan som nämns, en annan Josua eller Jesua, som är samma namn, nämns som i Esras bok och så också hos profeten Zakaria. Han var överste prästen som var med och ledde de frigivna fångarna åter från fångenskapen i Babel tillbaka till Kanans land, det land som Gud hade gett åt sitt folk. Och hos profeten Zakaria finns märkliga ord om överste prästen Josua. Vi ska läsa. Du ska ta emot silver och guld och göra kronor som du ska sätta på överste prästen Josuas, Josadaks sons huvud. Och du ska säga till honom: så säger Herren Sebaot, se en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro och han ska bygga Herrens tempel. Ja, det är han som ska bygga Herrens tempel. Han ska vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. En präst skall han vara på sin tron och frid skall råda mellan de båda. Och i det tredje kapitlet hos Zakaria läser vi: Herrens ängel försäkrade Josua och sade: så säger Herren Sebaot, om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar, så skall du få styra mitt hus och vakta mina förgårdar. Du ska få en plats att vandra på bland dem som står här. Hör Josua, du överste präst, du och dina medbröder som sitter här inför dig, dessa män ska vara ett tecken. Se, jag ska låta min tjänare Telningen komma. Se den sten som jag har lagt inför Josua. Över denna sten vakar 7 ögon. Och se, jag ska gravera en inskrift på den, säger Herren Sebaot. Och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Så talade Herren om den man som bar samma namn som vår Herre och frälsare. Och det har något att säga oss om det uppdrag Herren Jesus hade. Han fick namnet Jesus vid omskärelsen Det namn som ängeln hade gett honom innan han blev avlad i sin mors liv. Det var alltså inte ett namn som Josef och Maria hade resonerat om och tänkt ut att det skulle passa för deras nyfödda pojke. Utan det var ett namn som ängeln hade meddelat Josef. Och nu är det så, det vet vi av skriften, att änglarna är inte ute på några självvalda uppdrag. Vi läser i 103 salmen att de uträttar Herrens Guds befallningar så snart de hör ljudet av hans befallning. Och så var det ju i detta fallet. Det är alltså Gud själv som har bestämt att barnet ska heta Jesus frälsaren. Du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder, var ordet till Josef. Var det det som var meningen med att Jesus skulle bli människa? Att han skulle frälsa oss från våra synder? Då säger det oss att vi har Gud på vår sida, att vi har Gud med oss. Och så var ju budskapet redan hos profeten. Jungfrun ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Immanuel. Det är Gud med oss. Och så knyter vi an till Paulus ord i Romarbrevets 8. Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Så vill vi då på årets första dag upphöja och ära namnet Jesus. Namnet Jesus vill jag sjunga, dyra namn som ej förgår. Hur ska vi upphöja det namnet? Det ska vi göra genom att låta honom vara det han kom för, frälsaren, Jesus frälsaren. I den andra salmen läser vi denna uppmaning: ge sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. Eller hylla sonen, som det står i gamla översättningen. För att upphöja och ära Jesus namnet, så ska vi låta honom vara det han är, frälsaren. Ack, vi är så snara till att ge andra ting namnet. Jag irrade länge en hit och en dit och sökte en väg till Guds himmel. Jag sökte väl stundom med allvar och flit bland människomeningars vimmel, säger Lina Sandell. Och hon talar om min redliga bättring, min ånger, min tro, så det var jag sökte, min prydnad och så vidare. Men den där stegen, den räckte aldrig till himlen. Utan under hennes fåfänga försök så får hon sin säga: och under allt detta står Jesus så huld och ropade till mig så trägen: se, jag har betalt din omätliga skuld. Jag ensam är vägen. Och ville vi nu ära och upphöja Jesus, frälsaren, så skulle vi låta honom få vara det han är. Frälsaren, vägen, sanningen och livet. Så att han får bära namnet Jesus. När Petrus och Johannes var det väl stod inför stora rådet, till rätta för att de hade upphöjt och ärat Jesus namnet, så bekänner det frimodigt och säger: hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och när Petrus senare blev sänd för att predika för Cornelius, så säger han där: om honom, Herren Jesus Kristus, vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Och lite längre fram Så predikar Paulus och säger: därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig honom och fri från allt som ni inte kunde frias genom Mose lag. Han skall ha namnet Jesus, frälsaren. Och därför, när det har gått omkull med din kristendom, när du finner bara synd och brist och kyla och likgiltighet, så ge barnet dess rätta namn. Han heter Jesus, frälsaren. När du finner dig vara en usselbedjare, en dålig bekännare, ja, när liksom allting fattas dig, ge barnet dess rätta namn, Jesus, frälsaren. I en annan av episteltexterna för nyårsdagen, de kända orden ifrån klagovisorna, så står det ju: Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom. Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Så har vi fått börja ett nytt år med många okända dagar framför oss. Hur många vet Herren alena? Men vi har fått börja det i det dyrbara frälsarenamnet. Och så får vi gå vidare och veta att Herren Jesus Kristus är född hit till världen. Att han har gått in under våra villkor. Att han har framburit en fullständig försoning och förskaffat oss rättfärdighet och salighet. Och så vill han för varje dag gå med oss och låta oss få vara inneslutna i frälsarenamnet. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Och det bästa av allt för framtiden, det är inte slut med hans barmhärtighet. Amen. Vi tackar dig, Herre Gud, himmelske Fader, för din nåd, att du förbarmat dig över oss arma syndare och låtit din son ställas under lagen för att han genom sin fullkomliga lydnad skulle stilla din vrede. Vi ber dig att du genom din helige ande upplyser oss så att vi av hans lydnad blir tröstade gentemot vårt onda samvete och till sist blir evigt saliga. Amen. Vi ska sjunga nummer 38 som psalm efter predikan, och efter den psalmen får vi lyssna till en körsång. I slutsalmen sen så ber vi om att få ta upp en kollekt till täckande av lägrets kostnader. Och så vill jag lysa på att det blir på 13-dagen gudstjänst hos familjen Eskult på Regens väg i Uppsala. Och nästa gudstjänst i Stockholm, det hoppas vi då få fira den 15 januari på Olof Palmes gata. Och ni är alla välkomna till sammankomsterna omkring ordet. Vi sjunger nummer 38. 3, 8.